Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej allihopa, Albin här på Ecotime. Nu är det vår i luften och med det kommer även auktionssäsongen. Någonting ni absolut inte får missa är Bukowskis Important Timepieces som äger rum den 24 april klockan 17.00. I samarbete med Bukowskis har vi tagit en närmare titt på flera intressanta objekt från auktionen. Det är en fullspäckad katalog med över 120 objekt av blandade armbandsur i olika prisklasser. Där vi ser allt ifrån enklare klockor från Omega till komplicerade armbandsur som en Tourbillon från Vacheron Constantin. Vi har givetvis valt ut våra favoriter, vilket blev 7 stycken klockor som vi av olika anledningar tycker är lite extra spännande. Och den artikeln hittar ni såklart på ecotime.com med information och givetvis bilder. Innan vi börjar dagens avsnitt av Ecotime Podcast vill vi dela med oss av 2 stycken av dessa. Det vill säga Albins favorit och Alexanders favorit. Min personliga favorit från auktionen är en Rolex GMT Master referens 16758 från 1987. Den har nummer 99 på auktionen och den helgulds GMT. Komplett med tillbehör och såld av Rob Engström i Stockholm. En grym klocka för en som letar efter ett komplett samlarsätt. Alex favorit är en Cartier Santos Dumont med nummer 34 på auktionen. En nätt Cartier i helguld från mitten av 90-talet i utmärkt skick. Med följer även box och certifikat, vilket är extra intressant för den som samlar på Cartier och söker ett trevligt exemplar lagom till sommaren. Missa inte resten av våra favoriter som ni hittar i artikeln på ecotime.com och se till att följa Bukowskis Important Timepieces. Den klubbas från 17.00 den 24.4 och man kan buda på plats hos Bukowskis eller givetvis på bukowskis.com där ni även hittar hela katalogen. Lycka till! Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast. Med oss i studion har vi idag en ärad gäst.
Ja.
Och även Alexander, Alex Watches Mladenovic.
Men vi sitter med Niklas från Besel Watches. Tjena, välkommen.
Tjena, kul att vara här.
Ja, kul. Berätta lite Niklas, du är ju, skulle kunna kalla det senaste stjärnskottet inom Klocksverige och vad gäller liksom klockor på nätet. Mm. Och driver Besel Magazine. Mm. Berätta lite om vem du är och vad du gör.
Ja, men tack för de fina orden där. Jag kommer från nyhetsvärlden och har arbetat på Sveriges Television i över 10 år. Och kommer från fotosidan, men har också arbetat som reporter, journalist på SVT under många år. Och sen var det faktiskt så här att Bessel kommer ifrån att jag har tagit tjänstledigt från SVT. Jag och min fru ville göra någonting annorlunda. Vi ville göra någonting som ett äventyr för familjen. Så bestämde vi oss för att flytta till Frankrike. Vi har 2 barn. Min fru är också journalist och hon är jätteduktig på franska och har arbetat med det franska språket inom journalistiken också. Så Frankrike var någonting som hon verkligen ville åka till och prova att bo i. Hon har bott i Frankrike omgångar innan, men hon ville göra det med familjen. Hon ville dela med sig av hennes Frankrike till oss. Så vi bestämde att vi skulle göra det. Så vi flyttade till södra Frankrike. Till en stad som heter Capreton. Som ligger ovanför Biarritz efter Atlantkusten. Så där har vi bott nu i snart 2 år. Men när vi kom dit, då var det mer liksom fokus på familjen och allting sånt. Och vi hade jättehärligt och mysigt. Men samtidigt så, barnen går ju i skolan och sådär. Så det fanns väldigt mycket tid helt plötsligt när jag inte jobbade på SVT. Nej. Och jag har länge velat göra någonting med klockor. Och också eftersom jag kommer från fotosidan så har jag velat fota klockor också. Men jag har liksom inte gjort det seriöst så. Så då börjar liksom idén formas kring att göra någonting där jag kunde liksom använda journalistiken i klockorna. Och det finns ju ett uttryck inom journalistiken, gräv där du står. Och till slut så bara insåg jag att men jag borde verkligen göra det jag gör på SVT, fast med klockor. Mm. Så då
föddes Bessel.
Ja, men exakt. Då drog jag igång Bessel.
Och hur länge har du kört det nu?
Nu är Bessel 9 månader. Ja, så det är ju fortfarande min lilla bebis.
Mm. Spädbarn.
Ja, exakt.
Och berätta lite, för att jag menar, du sitter ju med oss här på Ecotime. Vi håller ju också på med klockmedia och sådär. Men vi har ju lite olika infallsvinklar på det hela. Så att, berätta lite vad du gör annorlunda från liksom, vad ska man säga, en traditionell klockblogg som vi är.
Ja, precis. Alltså Bessels fokus är storytelling. Så Bessel har ju sloganen A Watch Magazine for Storytelling. Och det jag fokuserar på med Bessel är att möta människor i branschen. Klocktillverkare, urmakare, samlare. Och berätta deras historia. Göra porträtt om dem. Och genom personerna jag möter prata om klockorna som de har. Och som de brinner för. Och som de bär en historia tillsammans med. Det tycker jag är väldigt spännande. Och jag är ju en entusiast och liksom samlare och har hållit på med klockor i över 10 år själv. Och det jag gör med Bessel var någonting som jag saknade själv som konsument innan. När jag liksom tillbringar väldigt mycket av min vakna tid att läsa om klockor. Och så har det varit under väldigt många år. Och den här formen har jag saknat. Så det var också någonting som kändes självklart när jag drog igång Bessel, att det här vill jag verkligen göra. Att berätta de här historierna. Och också så fokuserar jag väldigt mycket på personer som har inspirerat mig väldigt mycket. Så folk som jag har följt under många år på Instagram har jag hört av mig till. Och faktiskt så har jag blivit förvånad många gånger över hur positiva många är till att träffa mig. Och jag upplever att Bessel har tagits emot väldigt väl där ute, trots att Bessel är väldigt ung. Så ja, men läsarna uppskattar verkligen de här personerna som jag träffar också.
Och det är en sak som sticker ut också med Bessel, att det blir en internationell publikation, för du träffar ju väldigt många. Det är till skillnad från Ecotime, som är i stort sett en svensk nyhetstjänst, ja. I mångt och mycket om klockor. Mm. Bessel, du är ute och faktiskt och träffar folk ute i världen.
Ja.
För jag har sett att du har träffat till exempel Mark Conchina från Swiss Watch Gang. Han sitter nere i Zürich. Mm.
Christian Hagen
nere i Danmark. Och du reser ju runt och gör de här tunga reportagen liksom på plats. Mm. Så min fördom blev att du är färgat av att ditt tidigare yrke liksom. Att
ja, men så är det väldigt mycket. Jag har rest under mina år på SVT, så har jag rest väldigt mycket runt i världen. Och det har jag liksom tagit med mig in i Bessel. Jag liksom att vikten att faktiskt vara på plats, att träffa personerna i deras hemmiljö, där de är trygga, där de verkar. Det adderar så mycket till reportaget. Och sen har jag en liten äventyrsåder i mig också som måste stimuleras. Så att jag njuter verkligen av att få träffa de här personerna och resa runt i Europa. Så det är fantastiskt verkligen.
När du jobbade som åt SVT, vad var det för slags reportage du gjorde ute på fältet?
Så jag har arbetat väldigt mycket med konfliktrapportering och bevakat många krig. Framförallt Mellanöstern, Centralasien och Afrika. Så där har jag pysslat med under nära 10 år nu. Så att jag har stor erfarenhet av att resa i sådana områden. Och det här är ju liksom, det är så olikt liksom vad jag gör nu med Bessel. Men det som fortfarande finns där och som jag liksom brinner för, det är mötet med människor. Det är någonting som fascinerar mig verkligen. Och det spelar ingen roll om jag befinner mig i Syrien och träffar en utsatt familj där på flykt. Eller om jag befinner mig i Europa och träffar någon som brinner för klockor. Alla har en historia att berätta. Och det tycker jag är helt fantastiskt att kunna få liksom den här erfarenheten med Bessel.
Hur kom du in då på klockor? Du säger att du har varit intresserad i drygt 10 år av klockor. Är det någonting som är så här, kan kopplas till någon barndomsminne, att man fick en klocka som barn, eller har det bara blivit någonting så här att du ska välja ett ämne och nörda in på. Vi snackade om det igår till exempel när vi träffades. Att, ingen av oss är intresserad av bilar till exempel. Det finns ju noll intresse, liksom, vilket ofta är en sån grej som folk har intresse för.
Så. Exakt, exakt. Nej, men jag har några, alltså, jag funderar på mig själv som samlare. Och länge tänkte jag liksom att så här, mitt klockintresse och samla klockor och liksom det, att det bara kom så här, bara helt plötsligt. Men liksom när jag har liksom tänkt efter lite så har jag faktiskt inte gjort det. Jag har tydliga minnen från när mamma lärde mig klockan. Hur vi låg liksom på soffan och hon tog av sig sin klocka och skruvade runt den och förhörde mig på vad tiden var. Jättestarkt minne från just liksom när jag verkligen när poletten föll ner. Och sen har jag ett starkt minne från min idrottslärare som hade ett stoppur runt halsen. Och jag berättade för mamma om det där stoppuret och att jag var så fascinerad över liksom att man kunde starta och stoppa tiden och liksom få exakta, liksom, man kunde mäta det där. Och då köpte hon ett stoppur till mig och jag kommer ihåg att jag tog med det där till idrottslektionen sen och så lärde min idrottslärare mig hur man skulle starta och stoppa. Och jag tyckte det där var, det är också ett sådär tydligt minne jag har. Men sen har jag liksom hållit på och samlat liksom på massa grejer. Jag var helt, jag samlade på fiskedrag. Ja. Jag hade en fiskelåda. Jag ville knappt använda dem för att de var så fina liksom när de låg där i sina fack där. En sån här låda ni vet som man öppnar och så åker den upp så.
Ja.
Sen hockeykort höll jag på med, var helt besatt av de där hockeykorten och sådär. Så att liksom det här samla grejen och ordning och reda och liksom ha en box och hela det där, det liksom kommer igen nu i klockorna på något sätt. Och det har funnits där under barndomen också, inser jag när jag tänker efter.
Ja, hockeykort, nu väcker du minnen alltså. Från lågstadiet.
Någonstans blir det ju en milstolpe när man skaffar sin första riktiga klocka. Om du förstår vad jag menar. När skaffade du din första... Liksom, när tog du sats för inför ett klockköp?
Ja,
liksom?
det var 2012. Köpte jag en Rolex Submariner 116610 med datum, svart ring. Jag visste inte alls vad jag köpte.
Nej.
Jag köpte den på Blocket. Träffade en kille... Och swishade.
Mm.
Och liksom hade ingen koll på om det behövdes papper eller box. Den där boxen och pappren låg i källaren liksom, hur länge som helst. Och jag hade ingen koll liksom, riktigt så. Men klockan, när jag tog på mig den första gången. Bara, wow, det var tyngden och man bara kände det. Det var en speciell känsla. Den känslan liksom kommer inte igen på samma sätt som den gjorde första gången jag tog på mig en riktig klocka så.
Mm.
Men det var en häftig känsla, det kommer jag aldrig glömma heller. Men den klockan finns tyvärr inte kvar i min samling idag. Det hade varit fantastiskt att ha den kvar faktiskt. Men ni vet, man är sugen att prova olika saker.
Ja,
Hur kommer det sig att det just... För det är 2012 och en ganska tidig keramisk Submariner.
Mm.
Hur kommer det sig att det blev just den?
Jag läste på forum, klocksnack. Och var runt på olika internationella forum också och läste om liksom så här, vad är, om man ska ha en klocka, vilken klocka ska man ha? Och jag ville ha en Rolex. Det var någonting kittlande ändå med det. Breitling tittade jag också på. Breitling har ju en väldigt bra position i Sverige skulle jag säga. Breitling har väldigt bra liksom renommé och rykte i Sverige. Men det var någonting med Rolex ändå som jag ville verkligen prova. Och på den tiden då kunde man ju gå in på Nymans och prova och det fanns ju tillgängligt. Ja, men det var ju så dyrt så att jag ville ju köpa begagnat istället. Men då blev jag erbjuden både en no-date och en date.
Ja.
Liksom det fanns i skylten. Men så blev det inte slut för mig. Men det gick bra ändå. Då läste jag liksom att många tipsade då om Submariner. Det är liksom en superklassisk klocka som du kan ha till... Du kan ha den till en college-tröja, du kan ha den till en kostym. Och jag ville ha en sån klocka som funkade till allt liksom. Och det gjorde den. Det var min enda klocka i flera år. Innan jag började krypa ner i det där.
djupa. Hade du på dig när du jobbade och var ute och reste också?
Nej, inte just den. Jag var lite rädd om den också. Och jag var i områden där jag liksom kände att den kunde bli farlig att ha på sig också. Men däremot den här som jag har på mig idag. Idag har jag en Explorer 1. Mm. 14270. Den har jag rest väldigt mycket med. Mm. Och då har jag haft den på NATO-band. Så den här har väldigt mycket erfarenhet från Mellanöstern.
Jag tänkte fråga det. Vad är liksom klockan man har som journalist ute på fält? Sådär. Jag vet, vi har skrivit någon artikel förut om så här klockor och underrättelsetjänster. Och det är inte riktigt samma sak. Men jag tänker ändå, det finns lite connection där. Och är det liksom en G-Shock eller vad kör man? Eller har man ingen klocka alls? Liksom?
Nej, det varierar väldigt mycket. Det har ju blivit folk är väldigt medvetna över hela världen om klockor idag. Så att liksom vårt säkerhetsteam på SVT avråder ju liksom från att ha klockor som blänker överhuvudtaget. Så jag har kört, i vissa länder vi har bevakat, och har kört med en Apple Watch, en svart liksom. Men det varierar väldigt mycket. Men jag har ju sett liksom GMT Pepsis där ute på korrespondenter och så där, tycker jag är skithäftigt.
Mm. Ja, exakt. Ja,
det... De är i sitt rätta element där på något sätt. Verkligen. Jag tycker det är så coolt.
Ja. Det är kul att tänka så här, vissa bara skiter i och kör också.
Ja, men exakt. Jag tycker det är så häftigt för de här som bara kör. Och liksom, den här, en brittisk korrespondent som hade en Pepsi GMT på rött NATO. Mm. Jag har ju sån klockradar också, så ingenting går ju mig förbi.
Nej, det är
ju
så här. Man första man kollar på.
Man blicken dras ner, man pejlar av direkt vad folk bär. Så att, men det är kul.
Och efter subben som knuffar över kanten då,
ja, jag blev lite ärrad faktiskt efter subben. För då, det var då när Panerai, det var som Panerai-hysteri då. Och jag blev så fångad av den där hysterin och hypen. Mm. Så att jag bodde i Istanbul då, för jag bevakade Mellanöstern för SVT. Och de hade en Panerai-butik där. I Nishantishe i centrala Istanbul. Och den var ganska nyöppnad och jag hängde där ganska mycket och provade olika modeller. Men sen följde på en 312, visst heter de där va? Med datum. Ja. Så jag slog till på den. Och älskade den inledningsvis. Men ganska snabbt tyckte jag att den blev för stor. Jag fick så här, jag har så här tydligt minne av när jag skulle ta på mig jackan en dag. Och jag hade tagit på mig klockan först, som man ju brukar göra. Ja. Och så fick jag inte på mig jackan. Så jag fick ta av mig jackan, ta av mig klockan, ta på mig jackan och sen ta på mig klockan igen. Och då bara kände jag, nej, det här är för stort för mig. Och det liksom, jag började tappa kärleken lite till klockan. Och där blev jag lite ärrad. Så sen tog det ganska lång tid för mig när jag köpte en till klocka. För jag var så rädd att liksom hamna där igen. Jag kände att jag gjorde en dålig affär. Och, ja, men ni vet, den karamellen kan vara bitter. Liksom. Mm,
mm. Man måste köpa en för stor klocka någon gång.
Ja.
Och göra dåliga affärer.
Ja, ja, men exakt. Men det här var också så tidigt för mig. Så liksom, det här var ju lärdomens peng lite grann.
Ja, men fan. Jag, apropå dåliga affärer, tidigt in i klocksamlaren. Jag köpte en Rolex Turnograph 1625 referens i två ton för 10 år sedan.
Mm.
För typ 30 000. Jag fick inte sålt den för 15 knappt. Alltså.
Ja, du ser. Ja, men det...
ja, vad fan, man måste ju tappa lite pengar. Det är en hobby.
Ja, men exakt. Och det är faktiskt ofta som man inte tappar så mycket pengar. Det är en fantastisk hobby att ha om man ser på det så. Det är inte många hobbies du kan ha där ute där du inte liksom förlorar väldigt mycket pengar över tid. Jag menar, du kan göra det på klockor, men du behöver liksom inte göra det heller.
Nej.
I samma utsträckning.
Det är inte ett golfset liksom.
Nej.
Det är det. Alltså, och det är ju inte jätte... folk plöjer ner massa pengar i sina hobbys. Det är dyra grejer. Man får knappt tillbaka pengar.
Men modellflyg, du kan ju hålla på med bilar.
Så du plöjer ner pengar i din hobby för att få upplevelser. Liksom. Med klockor, det fina med klockor är att om du gör lite research och köper rätt, då kommer du förmodligen inte tappa så mycket pengar. Mm. Ibland gör du lite pengar till och med.
Ja.
På senare år har väldigt många gjort pengar på klockor.
Ja. Vilket också har varit lite dåligt för branschen.
Ja. Men nu när folk börjar backa på klockor igen blir det så här, åh nej, jag har köpt en klocka för 150 papp och jag backar 10 000 när jag säljer den. Ja, men du har haft den i tre år. Det som du backar på får du se som hyra för att ha haft en fin grej liksom på armen varje dag.
Ja, det är ett hälsosamt sätt att se på det faktiskt.
Och sen som du kom in på lite, det har ju varit mycket spekulation och sånt också för att det fortfarande är kapitalvaror.
Mm. Det sitter kvar lite.
Mm. Ja.
Nej, men det den där från hypen där 22, början av 22
men
där
med pickade. Det gick inte att gå back liksom.
Nej, det var helt omöjligt. Och nu sitter man kvar i det där lite och har svårt att acceptera att backa på en klocka.
Men samtidigt som vi som hållit på med det här i 10 plus år liksom, som när du köpte den subben då, ur en baklucka på någon parkeringsplats på Blocket, begagnad för, vadå, typ 50 papp?
Ja, 50 papp, ja, exakt.
Alltså du ser, du har ju liksom 10 år sedan och den klockan idag kostar ju det dubbla. Så att jag tror vi som har varit med en stund också och har sett lite de här svängningarna som har varit och trenderna och hur, jag menar som du sa, det var inga problem att få en date eller no date över disk på Nymans för 10 år sedan ungefär.
Första GTG:n jag var på var jag typ 18 på något kinesiskt hak på Kungsholmen. Mm. Och vi hade första klockträffen jag var på någonsin, jag var yngst där såklart, på bordet vi hade så här, Nautilus 5711, GMT 1675, Day-Date 1803, vi hade typ 50 klockor på bordet. Det är många år sedan. Och folk, fan 14 år sedan typ. Och folk, andra gäster på restaurangen, de var, vad mycket klockor ni har? Ja, varför? Det var ingen som brydde sig. Nej. Priserna var helt annorlunda. Det var lite kufigt att samla på klockor då.
Mm.
På senare år blev det liksom så här så jäkla ballt med dyra, coola klockor liksom. Och nu så var det spekulationsmarknad. Många som kanske egentligen borde handlat med bilar började handla med klockor för att det var enkelt. Nu är vi tillbaka på en marknad där folk faktiskt köper grejer och samlar på dem. För att du kan inte göra så snabba klipp hela tiden som du kunde för 2 år sedan. Så jag upplever att väldigt många köper grejerna för att de vill ha dem. Och ja. Så vi kommer tillbaka till det där. Liksom. Det här är fina samlarföremål liksom, som är nice att ha. Och då kan man tänka sig att man kanske säljer, kanske backa lite på en klocka eller...
Mm.
Whatever. Det är mycket sundare,
det är som folk säger,
mycket
det är
sundare inte, intresse nu. Liksom.
Det är inte en hobby om man inte förlorar pengar på det. Liksom.
Nej, men precis. Och jag träffade Jasper som driver Amsterdam Vintage Watches i Amsterdam. Han kommer här på Bessel i slutet på april.
Spännande.
Ja, men jättespännande möte, verkligen. Men vi pratade lite om just det här vi pratar om nu. Och han sa en ganska spännande grej. För jag frågade honom att så här, men kan du inte förstå liksom att någon som köper en klocka vill ändå vara ganska säker på liksom att värdet sitter kvar? Och liksom, för vi pratar om det här fenomenet med box och papper, att det är så viktigt med full set. Och då sa han, för han jobbar ju mycket med vintage och så. Så han sa ju liksom att ha full set på vintageklockor är inte lika viktigt som med nya klockor. Men han sa också någonting som jag känner mig lite träffad av också. Att så här, innan du ens har köpt din klocka så börjar du fundera på att sälja den. Det är också tråkigt. Så här, ska vi inte köpa klockorna för att ha dem och njuta av dem? Så det, här liksom, det kan också vara en liten tankeställare. Mm. Att så här,
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Verkligen köpa klockan för att du älskar den och liksom för att den här är någonting som du verkligen vill ha och inte direkt börja spekulera i att så här bara, jag måste sälja den.
Nej, exakt. Nej, men så är det ju. Ja. Så är det ju. Men jag tror också det är en så här grej som... Ja, men som oss här som sitter och pratar om det här som har varit med. Liksom, vi är ju så djupt ner i träsket att vi också är, känner oss själva.
Mm.
Vi vet att det ska fan mycket till om en klocka ska vara för evigt. För att det finns alltid någonting annat man jagar. Liksom.
Ja, det är så sant.
Och det är liksom det här... Man blir ju lite som en adrenalinjunkie, liksom, jagar nästa kick. Många fall uttalar från egen erfarenhet så är ju liksom jakten är ju typ 90% av upplevelsen. Hitta klockan man vill ha i rätt skick etc. Köper den och sen så ja, kanske man inte har den längre än en månad. Ja. Sådär liksom. Ja, det har ju precis. Hänt några gånger eller vecka liksom, eller några dagar. Så här.
Det som har hänt med mig när jag köper klockor är att jag känner mig så pass väl nu att, för jag kan få så här, åh, den här klockan måste jag ha, shit vilken cool klocka, och så kan jag nästan så här vilja trycka på köpknappen direkt. Mm. Men liksom jag har lärt mig att jag måste ta ett steg tillbaka, det måste gå tid, och sen kommer det där att lugna ner sig, det där drivet att vilja ha klockan. Om jag får tillbaka det igen vid någon punkt, då brukar det vara rätt. Men att gå på den där första impulsen att så här, shit, någon släpper något nytt coolt, liksom, det blir ingen bra.
Nej.
Inte för mig i alla fall.
Nej, jag känner igen. Har du någon shortlist, liksom, något lite dokument med klockor du skulle vilja köpa? Eller som, så här?
Nej, alltså, det är också spännande hur liksom, smaken som samlare ändras över åren. Verkligen. Jag är väldigt designdriven i mitt sätt att se på klockor. Jag älskar såklart historierna. Så det är designen och liksom backstoryn på klockorna som är viktig för mig. För mig är det inte så viktigt hur mycket power serve eller vilka komplikationer den har. Jag tycker det är nice. Och liksom en tavla som har komplikationer kan liksom, om man tittar på 5711, den tavlan tycker jag är helt fantastisk. En ikonisk klocka. Men sen kan jag liksom vara lika fascinerad av en Perpetual Calendar till exempel. Designmässigt, hur man kan få ihop så mycket på en sån liten tavla och det ändå känns helt rätt.
Mm.
Allt är i balans och Lange 1 till exempel. Den här
gyllene snittet.
Exakt, sånt där kan jag liksom tycka är så...
Fascinerande.
Ja, fascinerande.
Men när vi ändå är inne på det spåret då, liksom, vad är det för typ av... Liksom, klockor eller varumärken eller liksom som du är just nu då, eftersom det går lite som vi har sagt i vågor liksom. Men vad är det som liksom, är det independence eller är det vintage Rolex eller vad är det som du gillar?
Ja, om jag hade haft helt obegränsat med pengar så hade jag haft några MBNF garanterat. Jag är djupt imponerad över deras klockor och vad Maximilian Bysser gör med MBNF. Men det är också väldigt dyra klockor. Och som vi var inne på innan, att vi gillar att röra på oss när man har köpt en klocka. Mm. Och köper man en klocka från MBNF så är det inte lika rätt att röra på sig.
Nej.
Även om jag skulle älska den klockan så skulle... Jag vet inte, det kanske kommer en dag när jag inte liksom vill ha kvar den i samlingen. Och då, jag vill inte hamna där om jag köper en klocka från dem.
Nej.
Men jag älskar verkligen MBNF. Jag tycker de är fantastiska klockor. Men annars så liksom, som vi var inne på, jag är väldigt så här designdriven. Så jag gillar ikoniska klockor, den har jag på mig idag. Mm. Explorer 1, ikonisk tavla, design. Har en fantastisk backstory.
Mm.
Så att det, liksom, det tickar alla boxar för mig. 5711 är en annan, Royal Oak caset och liksom APs länk tycker jag är helt fantastisk. Men sen finns det också liksom uppstickare som Baltic tycker jag gör fantastiska grejer, hur de får ihop liksom, liksom modern design men behålla vintage touchen och erbjuda så mycket för den lilla pengen. Det är fantastiskt verkligen. Det är lika med Christopher Ward med Belcanto. Jag är djupt imponerad över. Jag tycker den är jättecool. Att man kan få den där liksom, klockan på helslaget. Så det är sådana där små uppstickare som jag tycker. Det är så här, och det har kommit de senaste åren. Blivit mer tillgängligt för liksom, den breda publiken. Att alla ska kunna ha de här komplikationerna. Som Belcanto liksom spelar ju på Minute Repeater som är en komplikation som är fruktansvärt dyr och som många liksom alla de högsta, Vacheron och Patek Philippe, och som de gör det liksom bäst, men då får du verkligen betala. Jag törs inte slänga mig med några siffror. Nej, här, men det kanske ni har koll på.
Ja, exakt. Nej, ja. Men det är ju kul med, som du är lite inne på, liksom mikrobrands som har gjort liksom ändå bra produkter, men som är på en prisnivå som inte break the bank, svenskt uttryck, eller engelskt uttryck, jag hittar inte svenska nu, men
vi förstår det.
Man får mycket bang för pengen, helt enkelt. Bang for the buck, som vi brukar säga.
Ja.
Ja, spännande.
Ja, men ni då? Vad?
Jag älskar hur du kliver in i journalistrollen.
Nu kommer jag på journalist. Exakt, nu kommer jag. Jag kan inte sitta här och inte få veta någonting.
Nu var det ju liksom, vi skulle ju, det du gör med Bessel och gör storytelling och personporträtt, tänkte vi, ska vi göra det på Niklas här, så det blir lite ombytta roller. Men han kör en reverse uno på oss direkt där.
Alex gillar damur med diamanter och stenar i ädelmetaller.
Ja.
Punkt.
Punkt. Mm. Albin gillar Rolex.
Ja.
Punkt.
Punkt. Fast nej, det är, alltså, jag har på mig Rolex ofta för att det är enkelt. De flesta dagarna i veckan så har jag en day-date på mig. Eller en vintage Rolex. Skulle jag välja fritt vad jag skulle kunna ha på armen, skulle jag typ köra FP John Tourbillon eller en Richard Mille eller någonting. Mm. Men det är dyrt som fan.
Ja, det är dyrt som fan. Men också säkerhetsfrågan. Det går ju inte heller att ducka. Liksom.
Nej, så
men,
är det
men, när man kommer upp i den nivån, prisklassen, så är det ju inte liksom... Jag slappnar inte av att gå ut och käka en kväll på stan här i Stockholm.
Nej.
Med en sån dinka på mig. Det, då ser jag till att skjortärmen är långt nere. Liksom.
Du fast den i armen.
Ja, men exakt.
Men grejen är samtidigt så här... Det, säkerhetsgrejen är... Det är klart att man ska tänka på att inte vara ute på stan på fyllan 3:30 på morgonen med svindyra klockor. Men att ha på sig en fin klocka på stan är... Jag vill sticka ut hakan och säga att det är inte så illa som folk tänker att det är heller.
Nej, men precis. Och man hör ju såklart om alla dåliga exempel också. Så det var faktiskt en tid när jag kände mig ganska rädd liksom, för att ha mina klockor på mig. Och liksom kom till en punkt när jag kände att nu måste jag liksom börja slappna av lite mer. Och använda mina klockor. Liksom. Mm. De står inte och väntar på mig där ute på gatan.
Nej.
Så får man ju också liksom...
Men det är ju så. Och nu, det här kanske låter jättekonstigt. Men vi sitter mitt i centrala Stockholm. Går vi ner och käkar på en lunchrestaurang här så kommer vi se 20 stycken submariners. Liksom.
Ja,
det är så mycket folk här som har fina klockor och har på sig varje dag.
Mm.
Man får ju ha huvudet på skaft lite. Liksom.
Lite street smart.
Men sen när jag kanske inte ska ha min 750 000 kronors klocka på mig när jag ska ut och dricka dry martini med grabbarna. Liksom. Då kanske man ska ha någonting billigare. Och man kan ju även försäkra klockor.
Så
att klockorna, och det pratar vi också om, att marknaden har gått upp hela tiden. Det är därför det är det som hänger ihop, för att plötsligt så när vi var på den där GTG när jag var 18, vi hade klockor som var värsta grejerna liksom. De var billiga då och då var det ingen som brydde sig. Folk började bry sig när det blev dyrt och eftertraktat på ett helt annat sätt, och det var då folk började bli av med grejerna. Eller mer frekvent då, så att säga. Nej, man får... Och då, på det sättet kanske det är bra att marknaden har gått ner lite också. Men man får... Man kanske inte ska ha för dyra saker på sig på stan. Man får välja sina strider liksom. Mm. Men i min mening så är det är rätt lugnt.
Ja,
liksom.
Ja, absolut.
Ta i trä.
Ta i trä, ja. Ja, vad händer på Bessel framöver då? Liksom? Vad ligger i pipelinen? Vad kan du dela med dig av? Nu har vi fått en liten hint om att du kommer göra ett porträtt med Jasper från Amsterdam Vintage Watches.
Ja, men precis. Och imorgon så släpper jag ett reportage om... Nej, men just det. Vänta. När kommer det här att publiceras?
Ja, det här kommer nog... Ja,
när podden är släppt så finns det ett reportage.
Ja, exakt.
Vad är det för
reportage? Det är precis så istället. Men jag har nu på gång ett jag har en artikelserie som heter The Reference. Där hade vi ett samarbete också kring Explorer 1.
Exakt. Och det kommer vi ha fortsatt också.
Ja, precis.
Där Niklas gör allt material. Du skriver ju på engelska, för du har en internationell publik. Mm. Men vi samarbetar på dem och släpper det på svenska på Echotime.
Yes, jättekul. Så nu har jag en artikel med Belgian Collector på Instagram. En stor apesamlare. Supertrevlig kille. Som jag har haft mycket kontakt med ända sedan början hos liksom Bessels resa. Han var en av de tidiga personerna som jag träffade. Men nu ska vi göra en mer nischad om hans AP Skeleton Double Balance 15407. Där satt den. Jag har sagt fel på det där referensnumret så många gånger.
Det är kul. Det är en jäkligt tung bit. Liksom. Hur kommer det sig att det blev just den klockan som blir fokus då?
Jag dels liksom som klockfan själv så jag tycker den är helt otrolig, den klockan verkligen. Vad AP har gjort och liksom APs också historia med skeletonized tavlor. De har ju en väldigt rik historia och ligger i framkant, och det här är ju en utveckling av urverket som är fantastiskt verkligen. Men när jag träffade honom så tog jag väldigt mycket bilder, så att det skulle liksom, vi gjorde reportaget med honom som var ett porträtt och liksom berättade hans historia. Men sen tog jag väldigt mycket bilder på hans AP-klockor, och då bestämde vi att vi skulle göra en mer nischad, där vi skulle prata mer exklusivt om den här modellen då. Och där kan ni ju gå in och läsa om hur han fick den klockan på bestsellmagazine.com. Där finns hans personliga story. Han har ju väldigt bra kontakt med AP, men han har också han visar också att det går fortfarande att bygga upp en bra kundkontakt liksom, och relation med klockhusen, även om där man ligger precis i en hype och alla vill ha Royal Oak. Nu är det ju 16202, men då var det 15202. Alla vill ha den som kommer in till liksom till AP. Men han det gick ganska fort för honom att komma åt den klockan. Men det var inte hans första AP. Men liksom idag har han en Double Balance Skeleton. Och är en stor ambassadör för märket. Sånt värderar ju AP väldigt högt. Det där är ju olika också från klocktillverkare. Men de ser ju honom... Han är ju medveten om att han är ju stor på Instagram. Har bra reach och liksom lägger mycket fokus på bilderna. Och,
ja, ta fina bilder.
Ja, jättefina bilder. Och det där ser ju klocktillverkaren. Så att det har varit hans väg att gå, tror jag. Det handlar ju inte bara om Instagram, att man ska vara stor där och ta fina bilder, men det visar också hur det visar AP att han är någon att lita på, ingen som är där för en snabb affär. Han flippar inte sina klockor, han postar dem, han behåller dem i sin samling. För det spelar ingen roll om du har köpt, det finns kunder som har köpt massor med klockor av AP men som ändå inte får tillgång till den klockan. Så du måste liksom vara, du måste ha rätt ögon på det från tillverkaren.
Och det kan man ju tycka vad man vill om, men eftersom de här grejerna är limiterade och väldigt eftertraktade, så liksom din kundresa hos ett visst varumärke eller hos en viss återförsäljare, det är en viktig sak som folk inte talar som är tillräckligt mycket om.
De vill ju att de här modellerna som är limiterade och som det inte finns så många av, de vill ju att de ska visas i sitt bästa ljus.
Såklart.
Och Belgian Collector är en sån person som kommer att visa klockan från sitt bästa.
Och han kommer inte sälja den så fort han får den.
Nej,
vilket är
exakt.
En väldigt nyckelgrej i relationen till din återförsäljare liksom, också. För han är rätt person, han är indirekt en ambassadör för märket. Då.
Mm.
Men han är ju i sådana fall en riktig samlare som behåller grejerna också.
Ja,
och det
verkligen.
Är ju... Det finns ett stort värde för just varumärkena i det.
Ja, liksom.
Verkligen. Ja, sen ska du till Genève också.
Mm.
Och ryktet på sån säger att du ska till Genève.
Yes!
Ja, kul. Ja, vi kommer ju vara nere. Watches and Wonders, ja.
Mm. Jag är så ny i den här branschen, så det är första gången jag besöker Watches and Wonders. Så att, men jag har, mitt schema börjar fyllas på. Jag är där hela veckan och jag ska träffa olika klocktillverkare. Jag ska träffa leverantörer av olika grejer. Jag siktar ju också på liksom att utveckla Bessel. Mm. Bessel har ju en shop idag som säljer begagnade klockor. Mm. Den vill jag utveckla för att ge kunderna, läsarna ännu mer utbud på sidan. Så liksom Bessel är fortfarande ung, men jag har stora planer. Ja, det känns jättekul. Det är ju det redaktionella och shoppen. Jag tänker liksom väldigt mycket på hur de bitarna ska utvecklas. Mm. Så att det finns mycket kvar. Mm. Väldigt mycket kvar.
Mm.
Mm. Men liksom Watches and Wonders, den här veckan är ju fantastisk liksom för branschen. För alla är verkligen där. Och det är liksom en otrolig chans att liksom få ett personligt möte med de som man vill arbeta med eller som man vill introducera sig för eller som man vill ska se vad man pysslar med och sådär. Så att det är ju ett otroligt forum verkligen.
Ja, hela världen är ju där liksom.
Mm.
Och det sker ju extremt mycket i alla olika delar av branschen på ett och samma ställe under en vecka egentligen, vilket är rätt svårt att greppa. Jag och Albin är ju inlåsta mer eller mindre i mässhallen i 3 dagar från morgon till kväll och springer på möten, men vilket är jävligt kul.
Ja, och det är ju så mycket mer har jag insett. Du har ju mässan, men hela Genève är ju liksom...
Yes.
Ja,
det har vuxit så pass, alltså tidigare år.
Det är massa hotell liksom. Och sådär som har utställningar och independent-märken. Jag ska träffa Lepé i början av veckan som gör fantastiska...
Ja, de är ju riktigt sjuka grejer.
Ja, det är så coola. Det är verkligen liksom lite mer nördigt. Då kanske man har varit med om en del. Men de gör ju bordsklockor i form av bilar och allt möjligt. Robotar och...
Gevär,
just det. Gevär också. Ja, men de gör coola grejer.
Mm. Mm. Ja, det är fullt öst där i en vecka faktiskt. Ja. Det är totalt...
Totalt kaos.
Ja, men det är verkligen kul.
Jag tänker vi får ju ta med dig också på Geneva Watch Day sen, så får du träffa MBNF.
Ja.
Nu, alltså förra året så var det ju inte, om vi tittar tillbaka på Watches and Wonders, så var det ju inte så här stort utanför mässan.
Nej.
Det finns ju en till mässa som fokuserar på lite mindre varumärken som heter Time to Watch, så har jag för mig, som ligger i någon form av konstskola eller någonting.
I en idrottshall.
Ja, och sen så ställer ju en hel del varumärken ut, precis som du säger, på olika hotell runt om i stan.
Men alla passar ju på samtidigt. För Watches and Wonders är den stora mässan där alla stora brands är. Men alla andra brands passar på samtidigt och ställa ut och bjuda in till saker och försöka få iväg en bort från mässan och träffa dem istället. För att de vet att alla ändå är på plats. Så det finns väldigt mycket att göra utöver mässan liksom, som är klockrelaterat.
En liten rolig detalj är faktiskt att jag hade MBNF var det första märket som gav mig liksom möjlighet att göra någonting journalistiskt. Det var precis när liksom Bessel-idén hade fötts.
Mm.
Så hade jag ett Zoom-möte med Cedric Russell, som är deras sales manager. Vi hade bara ett allmänt samtal om klockor och liksom om märket, och eftersom jag liksom är ett fan av dem. Men sen avslutningsvis så berättade jag om det här projektet som jag funderade på, som jag liksom var sugen på att dra igång. Men då sa Cedric liksom att, men kom hit, vi har precis flyttat till nya lokaler som The Madhouse.
Mm.
Kom och liksom se våra nya lokaler och så provar jag ett reportage om oss liksom. Mm. Så jag bara, yes, liksom, nu fick jag någonting här liksom, att nu kör vi. Så det var också liksom lite av startskottet för Bessel. Så att,
ja, vad kul, för grejen är, independent-världen är ganska, det är ganska låg tröskel på ett väldigt bra sätt att komma i kontakt med dem. För att det är mindre, det är ofta jättedyra klockor och sånt, men organisationerna är mindre, kundkretsen är mindre, så att... Ofta när du pratar med independent-märken får du prata med någon som har ganska mycket att säga till om ganska snabbt.
Ja.
Vilket är jäkligt tacksamt. Liksom.
Mm.
För MBNF är en av världens tyngsta independent-tillverkare.
Ja.
Och att få den responsen direkt är ju...
Jag insåg ju direkt att det här är ett reportage som kommer bli väldigt bra för sidan. Och det blev det också. Bessel har ju en liten krokig resa, trots att det bara är 9 månader. Så till en början så var ju Bessel bara på svenska. Mm. Och var väldigt bloggig i sin utformning också. En enkel design med liksom en trailer som började när man kom in på sidan. Sen var det ett artikelflöde bara. Och så var det länge, tills för några veckor sedan bara. När vi fick en helt ny design som nu känns lite mer magasinigt. Som jag hela tiden har velat haft egentligen. Det som jag upplevde ganska snabbt när jag skrev på svenska, eftersom målet var hela tiden att resa i Europa eller i världen och träffa samlare, personer som inspirerar mig och liksom som jag kan tänka mig att inspirera andra runt om i det här communityt. Så blev det så att när jag hade skrivit klart reportaget på svenska och allting var klart. För att kunna publicera någonting så måste personen som jag har skrivit om såklart godkänna vad jag har skrivit. Han måste ju veta vad jag har skrivit.
Det blev svårt när det var på svenska.
Ja, men exakt. Så helt plötsligt så hade jag ju en engelsk version.
Ja.
Så till en början så var det bara på svenska. Men ganska snabbt så gick jag över på engelska. Och brytpunkten för det var reportaget jag gjorde om Tony Kavak som har Luxury Watches med George Kavak. Som jag skrev om en uppmärksammad affär med JC som han gjorde om en Patek Philippe 2499. Den var på svenska från början, men det blev jättestort tryck, vilket var jättekul. Men de ville att den skulle komma på engelska, så då gjorde jag den på engelska. Och då kände jag ganska snabbt att så här, men det här, jag riktar mig liksom mot den internationella liksom arenan lite grann med reportagen, i och med att jag möter personer, engelsktalande personer, så bestämde jag att Bessel skulle bli tvåspråkig. Och nu i och med nya lanseringen så har den svenska biten försvunnit.
Mm.
Men där ser jag också fram emot nu ett samarbete med er som vi kan köra på svenska också.
Absolut.
I vissa tillfällen.
Det kommer bli skitbra.
Mm.
Och det är kul att få vara med och sprida ditt material, vilket vi tycker håller extremt hög kvalitet. Och framförallt så är du en väldigt passionerad individ som det lyser igenom i ditt material liksom. Så att det är bara kul att vi pushar ihop och kommer göra det framgent också. Ja, men vad kul, Niklas. Stort tack att du ville svänga förbi och sitta och snacka lite med oss här i podden.
Tack för att ni bjöd in mig. Fantastiskt att få vara här verkligen.
Ja, verkligen superkul att ha dig här också. Och ja, Niklas hittar ni på besselmagazine.com.
Yes.
Ni hittar han på Instagram på besselmagazine.
Stämmer.
Och oss hittar ni i vanlig ordning på ecotime.com och Ecotime Group på Instagram och sociala medier. Så,
och ni kommer även hitta lite Niklas på Ecotime också.
Ja, Niklas kommer vi se mer av på Ecotime också, 100%. Så vi tackar för att ni har lyssnat och så hörs vi snart igen.